Hej och välkomna till andra avsnittet av Genusdebattens podcast. Jag som modererar heter Colin och idag har jag med mig Dolph, Dick och Andreas för en diskussion kring ämnet Har feminismens framsteg gjort oss lyckligare? Man brukar säga att kvinnorörelsen började någon gång i mitten av 1800-talet och tog fart på riktigt i början av 1900-talet när suffragetterna krävde bland annat rösträtt för kvinnor och att kvinnor skulle ses som självständiga vuxna individer utan förmyndare. Kvinnorörelsen levde vidare och samlades snart under den gemensamma etiketten feminism. Och trots att en hel del oenighet inom diverse frågor frodas inom den rörelsen så har den inte bara överlevt. Den har blivit en av de starkaste agendasättarna i det västerländska politiska samtalet. Så tonsättande är de att det i det närmsta är karaktärssjälvmord att öppet kritisera feminister, feminism eller kvinnor i allmänhet. Med en historia på över 100 år och med vitt spridda åsikter och idéer ställer vi oss frågan om den feministiska rörelsen trots allt kanske kan ha bidragit med någonting positivt till samhällsutvecklingen. Och med det sagt släpper vi lös samtalet och först ut i talarordningen är Dick. Varsågod.
Ja, det här med om feminismen har gjort oss lyckligare eller inte är ju lite vanskligt, va? Därför att när jag gjorde efterforskning för en av mina böcker så läste jag en historiker som skrev det att egentligen är folk varken mer eller mindre lyckliga i vår tid än i någon annan tid. Därför att alla människor utgår så att säga ifrån sin egen miljö och sina egna förutsättningar för att må bra och vara lyckliga. Däremot kan man ju fråga sig, vad har då feminismen gjort för att det ska bli bättre? Och där är jag väldigt kluven, för jag tycker till exempel att det är lika mycket manliga liberaler på 1800-talet som har stått för att vi har fått ett mer jämställt samhälle som feminister. Och jag menar att den moderna radikalfeminismen, den gör tvärtom. Den gör alltså ett mycket sämre samhälle där man försöker ersätta då ett köns dominans med ett annat köns dominans. Så det här drabbar människor på olika sätt. För att ta min mor som exempel så kände hon sig väldigt obekväm med feministerna på 70-talet. Därför att hon kände sig väldigt nöjd med att ha den rollen hon hade. Och där är frågan då, på vilket sätt har feminismen egentligen förbättrat ens för kvinnor? Ja, jag bollar frågan vidare.
Ja, då bollar jag talar tiden till Dolph.
Ja, jag skulle väl vilja säga som så att för det första kan man fråga sig, har feminismen gjort några landvinningar eller framsteg? Normalt så låter det som så i samhällsdebatten att vi har feminismen att tacka för en jäkla massa, från rösträtt till kvinnor, preventivmedel och i form av p-piller och att kvinnans frigörelse och en massa annat tjafs och där. Och jag vill ifrågasätta själva grunden för det tankesättet överhuvudtaget. Vi ser ju idag att feminismen liksom är väldigt, ska man säga, osanningsenlig. De förvränger ju fakta ganska mycket. Så varför ska vi lita på historieskrivningen som de bidrar med från första början? Vi har ju det helt klart, det som är helt klart till exempel är ju att rösträtten är väl inte direkt någon feministisk framgång, utan det är snarare en del av historieutvecklingen där vi fick en rösträtt på grund av värnplikten, och från början så var den manliga rösträtten villkorad av värnplikten, och det är först efter att kvinnorna fick en ovillkorlig rösträtt som också männen fick en ovillkorlig rösträtt. Så där har vi ju ett klart fall av att historieskrivningen är helt felaktig, och jag undrar om det inte ligger så till också med resten av historieskrivningen. Så jag skulle snarare vilja fråga sig, har feminismen överhuvudtaget gjort några landvinningar? Och ja, det är väl vad jag har att säga för tillfället.
Ja, då ger jag ordet till mig själv. Jag menar att svaret på den frågan är både ja och nej. Feminismen, den tidigare kvinnorörelsen, har sin rot i de förändrade produktionsförhållanden som uppstod i samband med den industriella revolutionen. I tidigare ekonomiska system utgjorde tungt kroppsarbete grunden i produktionen, vilket i samband med tidsödande manuellt hemarbete, frånvaro av sociala skyddsnät, kort medellivslängd och hög barnadödlighet omöjliggjorde annan arbetsfördelning än den traditionella. När kroppsarbetet i större och större utsträckning började ersättas med maskinkraft, samtidigt som hemarbetet började automatiseras, utgjorde de traditionella arbetsfördelningarna inte längre ett effektivt sätt för att tillfredsställa kvinnors behov. Dörrarna öppnades för en mer egalitär arbetsfördelning. Denna förändring var lika ofrånkomlig som den var önskvärd. Den rörelse som drev på utvecklingen av så kallade traditionella könsroller är samma rörelse som nu kallas feminism. Tyvärr skedde detta med grund i kvinnans skyddsvärde och förändrad ekonomi. Det var ett sätt att anpassa könsrollerna till det nya ekonomiska systemet på ett sådant sätt att de fortfarande fyllde samma grundläggande funktion. Ljuset i tunneln är att denna feministiska rörelse utvecklat en retorik kring könsroller som öppnat upp för ett faktiskt ifrågasättande av traditionalismen. Av synen på kvinnan som det eviga offret för männens eviga agens och, i feministisk retorik, männens patriarkala illvilja. På så vis har vi nått en del önskvärda landvinningar där vi kan ge kvinnorörelsen tack för att ha formulerat kritiken. Jag tänker på saker som sociala skyddsnät, kvinnors officiella status som vuxna individer och dagisplatser. Men framförallt insikten att det här är saker som det finns utrymme att analysera, debattera och i förekommande fall förändra. Och där lämnar jag över ordet till Andreas. Varsågod.
Ja, jag känner lite som föregående talar att feminismen i sig har inte gjort några framsteg. Utan jag säger att allting har egentligen sin grund i liberalismen. 1800-talet med John Stuart Mill och så vidare. Och sen är ju frågan om de tankegångarna ska räknas som liberalfeminismen. Och i så fall kan man ju säga att det har skett framgångar. Eller så ser man ju bara som alltihopa i liberalismen. Och liberalismen har i sig lagt grund till den historiska utveckling vi har haft med rösträtter och arbetsrätter och hur vi betraktar människors värde, kvinnans och mannens. Så att det hela beror egentligen på var man sätter gränsen mellan, som jag ser det, liberalismen och feminismen i det avseendet. Så att säger vi att det finns liberalfeminism så kan vi säga att det har framsteg, och de framstegen i sin tur har ju varit positiva. Men att vara lycklig eller inte, det är som jag sagt tidigare, det beror ju helt på ens personliga inställning och syn på saker och ting. Så att där blir det blir väldigt filosofiskt då, om man ska börja prata om lycka i ett större sammanhang. Så där kan jag inte säga att feminismen i sig ger upphov till lycka överhuvudtaget. Och ingen annan filosofi heller för den delen. Och det är vad jag hade att tillägga.
Ja, men min tanke är lite grann. Behövde vi den typen av kvinnorörelse för att överhuvudtaget få den här bollen i rullning? Eller kom det här mer som, var den feministiska rörelsen mer en symptom på andra förändringar i samhället? Och som sådan, eftersom den då i sådana fall inte skulle vara något som egentligen är djupt genomtänkt, kommer den på riktigt att kunna genomföra några förändringar då? Är jag tillräckligt otydlig? Dick?
Ja, Lite grann av det som Dolf sa var jag ju inne på där, att vi måste tacka lika mycket liberaler och andra tänkare i det här. Och jag tror inte att det var feministerna som fick det i rullning. Det var snarare så att bollen började rulla och de hängde på bollen. Men det är min högst personliga syn av det. Men kärnan i det här är ju i alla fall, vad har feministerna åstadkommit? Om vi nu ska stanna vid några bra grejer, så är det ju att de har drivit opinion, precis som du sa, med det här. Men problemet är ju när det här slår över till att bli en absolutistisk ideologi som ser sig sitta på de enda och ultimata sanningarna. Och då gör man inte ett bättre samhälle, utan då bygger man alltså känslor hos folk som inte känner sig bekväma med det här, av obehag istället. Och då skulle jag vilja säga att då är man i väg och gör samhället olyckligare istället. Ja.
Mm. Dolf, varsågod.
Ja, jag skulle vilja säga som du sa där, om feminismen så att säga, vad det är som drev på annat, eller om det är ett symptom på annat som har skett, va, så lutar väl jag åt det senare. Därför om man tittar tillbaka på det här, vad är det som har drivit fram så att säga frigörelsen och som har gjort oss liksom mer fria, så är det ju framförallt den tekniska utvecklingen. Det är inte ens frågan om politik överhuvudtaget, ska jag säga, för det är, utan snarare som så, det som gör till exempel det möjligt för kvinnor att gå ut i arbetslivet liksom och vara deltagande där och sådana saker, är ju mer att det finns kylskåp och diskmaskiner än att det handlar om någon direkt politisk ideologi. Så jag tror att där har vi själva orsaken, det som så att säga ger oss ett välstånd och som ger oss möjligheter till att skapa ett lyckligt samhälle, är framförallt liksom den tekniska botten som vi har för vårt samhälle. Och då ser jag väl det som så att det som händer med feminismen nu är ju att de faktiskt motverkar den frihet som vårt tekniska samhälle har möjlighet att ge oss. Därför att man istället nu börjar liksom med sitt kollektivistiska tänkande och så inskränka våra friheter och begränsa oss och tvinga in oss i ett kollektivt tänkande som då så att säga motverkar vår lycka. Därför att grunden för att man ska kunna bli lycklig måste, anser jag i alla fall, är att man har ett eget val och eget ansvar för sitt eget liv, att man kan följa sina egna vägar. Kan man inte följa sina egna vägar, då har man inte heller någon reell möjlighet att bli lycklig.
Mm, men då ställer jag frågan, ifall det finns någonting som feminismen har varit delaktig i att bygga som har öppnat upp större möjligheter för folk, som har gjort folk mer fria att leva sina liv så som man själva väljer. Dick?
Ja, alltså jag tycker att det är väldigt tveksamt. Själv är jag ju skeptisk till alla såna här typer av ideologier som plötsligt anser sig sitta på de ultimata svaren och så vidare. Som vi var inne på, så har man då påverkat opinion i en riktning som kan vara bra. Men om man har lagt några förslag som egentligen har förbättrat för mänskligheten eller för kvinnor, det kan vara tveksamt, tycker jag. Och åtminstone är det inte så idag. För idag är det ju en direkt bakåtsträvande rörelse som jag upplever, radikalfeministen åtminstone. Sen vill jag säga det att jag känner flera väldigt kloka feminister, klassiska feminister som jag högaktar och det. Men problemet är ju våran nutida statsfeminism eller radikalfeminismen som får härja närmast blint. Ja. Så jag skulle vilja säga, jag har svårt att peka på någonting som de skulle gjort konkret som har förbättrat.
Dolf?
Ja, jag såg ju till exempel en intervju med Ken Follett för någon månad sedan, där han påpekade att feminismen var liksom det största som hänt under 1900-talet och det som var ansvarig för liksom den politiska utvecklingen. Och där är jag så att säga starkt oenig då, för jag anser väl snarare att det är den tekniska utvecklingen som så att säga har drivit fram friheten i vårt samhälle. Men man behöver för den sakens skull inte kanske heller dissa precis allting som kommer från feministiskt håll. För jag kan mycket väl tänka mig att feministiska krafter så att säga har varit bidragande i olika sammanhang. Men jag har svårt att se dem som någon slags ursprungsorsak eller självständig orsak. Om vi tar 60-talet till exempel så hade vi ju en frigörelseperiod då, runt slutet av 68 när vi hade Woodstock och hela köret där va, och hippierörelsen och så. Jag var för liten för att liksom ha egna erfarenheter av det, men där man genomgick då liksom en sexuell och frihetsrevolution va, på både gott och ont va. Där jag kan se till exempel att feminismen kan så att säga ha både tagit intryck där och liksom varit också influerande på många sätt va, och att man därefter så att säga har varit i samverkan på det viset, har varit i samverkan med andra krafter. Så att jag kan mycket väl tänka mig att det finns så att säga positiva bidrag från feministiskt håll va, men jag har svårt för att se liksom att så här strikta feministiska landvinningar skulle liksom ha bidragit positivt till lycka.
Mm. Dick, varsågod.
Ja, jag skulle vilja säga att kvinnorörelsen där på 60-talet åkte snålskjuts på det som hände i samhället, alltså med medborgarrättsrörelsen i USA och den musikutveckling som drev ungdomarnas medvetande. Nu ska jag inte säga att alla tankar var bra på något vis, va? Men jag tyckte det var bättre då än vad det är idag. För då fanns det en öppenhet för det här. Om man nu ska ta någonting som man kan peka på är det väl att feministerna då väldigt hårt drev abortfrågan, och där skulle jag möjligen kunna ge dem kredit för att den gick igenom så snabbt som den gjorde. Men som sagt, annars har jag nog svårt att se saker och ting, och jag tycker att egentligen åkte man snålskjuts på andra på det här och den tekniska utvecklingen. Men jag skulle vilja säga att musikrörelsen på 60- och 70-talen var mer viktig än vad feministerna var.
Ja, och där vill Dolph få säga något igen.
Ja, för det första så tycker jag att vi kan ju ta och påminna oss p-pillret, va? För det har väl en ganska avgörande roll i det hela, liksom att det sätter kvinnan i kontroll över reproduktionen, va? Vilket gör att hon kan frigöra sig, att hon har kunnat frigöra sig på olika sätt. Och det är väl en sak som så att säga i sig helt oberoende av feminismen. Det är ju liksom bara ett tekniskt framsteg. Så det är ju ingenting som man varken kan så att säga kreditera eller belasta feminismen för. Sen den andra saken är ju det här, om man nu pratar om abort och daghem till exempel, så kan man ju faktiskt ifrågasätta hur mycket, till vilken del gör det att vi blir lyckligare. Jag menar, hur man ställer sig till abort är ju sig själv en ganska kontroversiell fråga. Jag tycker inte det är helt givet att man ska vara för abort som man är idag, va? Jag är inte på något vis emot abort själv. Jag bara säger att jag tycker att det är inte, det finns liksom ingenting som är givet att abort skulle vara rätt som liksom i sig självt, va? Och den andra saken är ju det här, om man tar till exempel daghem, va? Det är ju jättebra med en möjlighet att man kan så att säga arbeta utan att och kunna göra i samband med att man har en familj. Men frågan är, hur bra är daghemmen egentligen som vi har? Den här statliga institutionsdaghemmen, va? För att jag ser det väl ganska mycket faktiskt som en riskfaktor i dagens samhälle, eller som något negativt mer än som något positivt.
Ja, Dick, varsågod.
Ja, det här med abort, det kan man ju ha olika åsikter om och så vidare. Jag säger bara att man kan ge den feministiska rörelsen på 60-talet och början av 70-talet kredit för att frågan genomdrevs. Oavsett om man är för eller mot abort, så var de väldigt pådrivande för det. Och det var ju egentligen efter det som kvinnorörelsen i USA delade sig på två delar. För då hade man fått igenom det där, och sen fick vi då de liberala feministerna och radikalfeministerna som har väldigt svårt att dra jämnt i det stora landet där borta. Sen menar jag att egentligen vad som är väldigt viktigt i sammanhanget för den här utvecklingen också, det är ju då den allmän historiska utvecklingen med skolgång för alla, idéer kan spridas, folk blir läskunniga, och i botten finns ju en sorts instinktiv känsla som människor har att det ska vara rättvist, att man vill att det på något sätt, sen att man kan tubba på det för sin egen vinning, det är en annan sak, men någonstans i grunden finns det där. Och jag skulle vilja säga att det är egentligen viktigare med teknisk utveckling, upplysningsutvecklingen som kommer, än en feministisk rörelse i det. Ja.
Ja, men då kan man ställa sig frågan ifall inte, om man säger så här, feministerna har alltid varit ganska högljudda och har alltid drivit fram debatt inom olika frågor i så länge som jag kan minnas i alla fall. Jag tänker att kanske att det sättet att driva fram debatt kan ha varit positivt och gett folk nya plattformar rent idémässigt och nya ingångsvärden för tankar som kan ha varit positiva i andra sammanhang och drivit på utvecklingen på annat sätt, även om det kanske inte alltid har varit den feministiska rörelsen i sig som har drivit fram någon specifik positiv förändring. Dick?
Alltså, problemet med den där retoriken som man då för och drar fram på det här sättet är ju då att den ofta är väldigt aggressiv, och att man för att underbygga sin retorik måste falsifiera vetenskap, siffror och annat och sånt där. Så jag vet inte om jag kan hitta någonting positivt i det. Jag är ju mer anhängare av en mer sansad diskussion och att man faktiskt ska bygga på vetenskapliga fakta för det man påstår. Inte förvränga dem. Och det tycker jag är ett av de stora problemen med den radikalfeministiska rörelsen. Det är ju just det här med att de har ju inga som helst problem att hitta på vad som helst för att det ska stötta deras teser och teorier. Själv har jag ju då erfarenhet av det från forskningen runt sexarbete. Man ser alltså hur de fullständigt blint kan förvränga vad som helst och påstå vad som helst om de inte har någonting under fötterna. Och där är de ju väldigt lika andra såna här auktoritära ideologier. Och som sagt, jag har ju skillnad på radikalfeminister och klassiska feminister, mer sansade feminister i det avseendet.
Dolph?
Jag sitter precis och tittar på den där länken som Andreas gav oss till Fredrika Bremer-förbundet. Och det är som sagt, va, jag kommer att tänka på det som Dick sa här allra sist. Va. Där listar de listar ju de här då, viktiga årtal för kvinnor som då, till exempel 1999, köp av sexuella tjänster förbjuds enligt lag. 2008, jämställdhetsbonus från Försäkringskassan till de som delar föräldraförsäkringen lika och liknande, va. Och det här är väl saker som så att säga feministerna tar på sig som att det är någonting som de har genomdrivit, och vilket de gärna får göra för min del, för jag ser det inte som något positivt, så att det men och som man då säger, som Dick sa här, att de ljuger ju hej vilt om saker liksom i nuvarande tid, va, som vi vet och jag har befäst ganska klart och tydligt att det är bullshit. Så varför ska vi överhuvudtaget så att säga godta deras historieskrivning? Här tar de upp en massa viktiga årtal för kvinnor som de säger ju inte klart och tydligt uttalat här att det är feminismen som har genomdrivit dem, utan de säger bara att det viktiga årtal för kvinnor, men jag antar att det är underförstått att det är feministiska landvinningar, va? Som Selma Lagerlöf får Nobelpriset i litteratur, kvinnor blir lektorer och rektorer vid allmänna läroverk, 1919 så kommer ju typiskt det där att kvinnor får rösträtt och blir valbara, 1938 preventivmedel blir tillåtna, 1939 blev olagligt att avskeda en kvinna för att hon trolovar eller gifter sig. Ja, vissa av de här sakerna är väl bra, andra saker kan man ifrågasätta. Men i alla fall så anser jag att man kan ju ifrågasätta, man kan ju framförallt ifrågasätta liksom, är det här någonting som man ska liksom tillskriva att det är någonting som är feminismens förtjänst, eller är det någonting som så att säga ligger mer allmänt i tiden?
Ja, då stod Andreas på tur, varsågod.
Jo, jag ville fortsätta det som Dolph nämnde här med listan, att det finns ju ett flertal sådana här punkter som man kan säga lag om lika lön för lika arbete, och kvinnan kan välja vems efternamn hon vill ha vid giftermål. Problemet uppstår ju sen, som vi har pratat om tidigare, alltså var, vilket är feminismens förtjänst och vilken är, som jag sa, liberalismen eller den allmänna tidsandan. Som jag ser det så känns det hela tiden som en utveckling från de grundläggande tankarna på 1800-talet. Och sen så är det bara att man hela tiden betar av en lista på fler och fler rättigheter som man får då. Och det man kan säga här är att det mesta gäller att man tillfaller, man ger kvinnorna fler och fler rättigheter. Och då kan man ju tänka sig att ja, suffragettrörelsen eller tidigare feministiska rörelserna och så har på ett sätt påverkat tankemönstren att man ska hoppa på dessa bitar. Själv har jag dock inte särskilt stor koll på hur stark feminismen var i Sverige på 30- och 40-talet när det gällde saker som ni nämnde sin, att olagligt avskeda en kvinna för hon trolovar eller gifter sig. Om det är feministisk tanke i det, eller en liberal tanke i det, eller en socialistisk tanke i det. För feminismen i sig går ju liksom, är ju överallt på ett sätt och förgrenar sig. Så frågan är var sätter man gränsen? Men man kan ju tänka sig att tidiga feminister har påverkat i de här lokala förbunden om att man ska dra åt det ena eller andra hållet. Så det kan jag ju säga. Det kan man ju, man skulle kunna vara så storsinnig att man tillskriver feminismen dessa vinster. Om det sen är, ska jag sägas vara liberalfeministiska vinster, är ju en annan, eller radikalfeminist, det är ju en annan femma. Själv uttalat att det är liberalfeministiska tankegodset som har vunnit i de här respektive förbunden, så att man har kunnat få fram de här lagändringarna och ökat kvinnors möjligheter.
Dick, varsågod.
Ja, om vi nu håller oss till den där listan så ser man ju då att det mesta av den i äldre tid fram till 1980 är ju någonting som införs i manligt dominerad riksdag. Så att tillskriva feminismen, det är väl just det här vi har varit inne på, att de opinionsmässigt har gjort en grej. Sen tycker jag att efter 1980 så spårar ju de här viktiga årtalen ur mer och mer. Jag menar, knappt 25% av företagare är kvinnor. Vad är det för viktig grej? Jag menar, det här är ju någonting som slår direkt emot duglighet. Jaha, vi ska alltså könskvotera istället för att se till människors kapacitet och kvaliteter istället. Va? När det gäller det här med kvinnofrid och annat, ja, det cementerar den här bilden av mannen som den store våldsverkaren, som vi vet genom forskning inte alls stämmer i förhållanden, utan kvinnor är lika aggressiva som män i det. Så här, jag menar, köp av sexuella tjänster förbjuds enligt lag. Vem hjälpte det? Inte hjälpte det sexarbetarna i alla fall. Så som sagt, det blir mer och mer, ursäkta uttrycket, koko i de här viktiga åren ju närmare vår egen tid vi kommer, tycker jag. Det är min åsikt i det hela.
Ja, då stod Dolph på tur. Varsågod.
Ja, dessutom har vi ju i dagsläget det här med att man talar om olika slags feminism och så vidare. Så då, om man nu ska börja tala om vad feminismen har gjort det förflutna, så kanske man då också ska börja tänka på vilken feminism. För är den liksom inte enad idag, utan att det finns olika riktningar och man kör med nafalt-argumentet i olika sammanhang och menar på att inte alla feminister är så där och så vidare, så måste ju det väl också gälla i det förflutna, va? Att det finns, har funnits olika riktningar inom feminismen. Så vilka är det egentligen man ska kreditera för några framsteg, om man nu ska tala om feministiska framsteg? Dessutom så har vi så att ska vi börja tala om framsteg i det förflutna, så borde vi väl också prata om så att säga the failures, eller tillbakagångarna och misslyckandena. Jag tänker rent spontant på till exempel det här med alkoholförbudet i USA som öppnade för gangstereran. Det var väl, om inte jag tar fel, ganska mycket drivet av feministiska krafter som ville ha till alkoholförbudet där. Och jag misstänker att det finns liknande saker bakom den svenska alkoholransoneringen och så. Och det är väl sådana saker som har visat sig historiskt, att det är inget positivt där, utan det går bara åt helvete fullständigt.
Ja, Andreas, varsågod.
Jo, jag skulle tillägga där med Dolph sa om förbudstiden, och det var ju klart att det var, vad ska jag kalla, han blev ju googla på Wikipedia, söka på Wikipedia om förbudstiden, och där står det ju till exempel föreningen Kristna kvinnor för måttfullhet och så vidare. Så att frågan är ju om det var feministerna som låg bakom detta, eller om det var kvinnoföreningar i stort som låg bakom detta. Det är liksom föreningen Kristna kvinnor för måttfullhet låter ju inte så feministiskt, tycker jag själv. Men det är ju, kan ju bero på olika tolkningar, men det känns ju snarare som att det var den här nykterhetsrörelsen, och den är ju i sig kristen i sin historia, om jag minns rätt, som låg bakom detta. Och feminismen och kristendomen har ju inte varit riktigt sams heller under årtiondena.
Ja, Dick, varsågod.
Ja, faktiskt är det ju så att i USA så har det under en lång period varit ett starkt och nära samarbete mellan just högerkristna organisationer och radikalfeministerna där i sexualfrågor till exempel, så att de drar sig verkligen inte för att utnyttja varandra i det avseendet. Och det är väl egentligen när man landar i det här, så landar man i moralister. För det är ju det handlar om. Radikalfeminister och kristna kvinnor, de är moralister, bägge grupperna, fast de har olika utgångspunkter, och då kan man också samarbeta just kring sådana här frågor. Ja, så att man ska inte räkna ut feministerna bara för att man ser att det finns kristna kvinnoorganisationer med i sammanhanget.
Ja, Dolph, varsågod.
Ja, jag satt just och kollade på det här och leta på, för jag kommer ihåg att det fanns ju någon som väl gick in och slog sönder saloner i USA med yxa eller vad det var, någon fruntimmer. Och jag tror jag hittade den här. Är det inte Carrie Amelia Moore Nation, som levde då mellan 1846 till 1911. Och brukar inte hon framhålla som någon slags form av en feministisk ikon i det här sammanhanget? Och det är väl också så många gånger att det som så att säga har varit då olika kvinnorörelser eller kvinnogrupper, det räknas, det ses ju på något vis idag. Har de åstadkommit någonting eller varit drivande i någon fråga, så betraktas de som feministiska, oavsett om de själva var uttalat feministiska eller inte. Så om jag tänker just det här Carrie Nation, det är väl en sån här typisk kristen kvinnorörelse. Men jag tror väl att den betraktas väl som någon slags feministisk förebild mycket idag.
Ja, det väcker ju frågan vad det är som är en feministisk rörelse då. Vad som är skillnaden mellan en kvinnoorganisation i allmänhet och en feministisk organisation i synnerhet. Vad det är som är den faktiska skiljelinjen däremellan? I och med att det finns så många olika typer av feministiska riktningar som det är. Så, och jag menar, de är så olika i sitt uttryck inom sin egen rörelse. Och sen finns det andra kvinnoorganisationer och rörelser som inte är så annorlunda i förhållande till de feministiska rörelserna. Så vad är det då som gör en feministisk rörelse till feministisk? Dolf, varsågod.
Ja, det är väl så att har det varit en kvinnorörelse och den verkar aktivt i något politiskt område så ses den som default som att den är feministisk.
Ja, Andreas?
Det beror, som jag ser det, på var de tar sitt avstamp ifrån. Så de kristna kvinnoorganisationerna var på sitt sätt grunden för kvinnlig organisering. Och sen är det ju lite vad de, vilket idé och tankegods de använder för att motivera sina tankar och handlingar. Det är ju det som jag ser det som särskiljer en kristen kvinnoorganisation från en feministisk kvinnoorganisation. Eller en feministisk organisation. Det är just tankegods i sig. Är det Bibeln som man har som grund och dess moralvärden? Eller är det de här andra, vad ska jag kalla det, Stuart Mill-tankarna och så vidare som man har som ursprung? Det är det som jag ser det som särskiljer. För jag kan inte säga, tar man avstamp i Bibeln så är man inte en feministisk organisation. Sen kan man ju köra, finns det de som säger att man tittar i Bibeln så hinner man feministiska tankar. Men då är det ju inte Bibeln i sig som är grunden för idégrejen. Då använder man ju bara, försöker man ju bara kombinera ihop det och så att säga ge sin egen bibeltolkning legitimitet på ett sätt. Eller sin feministiska tolkning legitimitet genom att koppla det till Bibeln. Och det är där jag tycker det särskiljer sig. Mellan de här två typerna av organisationer, om vi då tittar då 1800-talets början där, på vad som är drivkrafterna till de olika reformerna eller förbuden.
Ja, Dolf, varsågod.
Ja, jag skulle nästan vilja säga som så att i dagsläget verkar det som att då kristna eller religiösa organisationer, kvinnoorganisationer, om de är traditionella eller konservativa hamnar i en motsats till feminismen, därför att de är på något vis ömsesidigt uteslutande, va. Däremot tror jag att det inte har varit så tidigare, så därför tillgodoräknar sig nog ofta feminister sådan som har varit religiöst drivet utav kvinnor i tidigare. Men i dagsläget så går de ofta i konflikt med varandra. Därför man ser till exempel kristna kvinnor är väl mer, kan tänkas vara abortmotståndare till exempel, vilket då är helt anatema för feminister, va? Så att det hamnar de i en konflikt med varandra, de här just då religiösa kvinnorörelser och feministiska kvinnorörelser.
Ja, Dick, varsågod.
Ja, alltså, jag tror egentligen inte att man ska göra så stor skillnad på dem, för att oavsett om de har utgångspunkten i den kristna ideologin eller i den radikalfeministiska ideologin så är de auktoritära och är lika varandra på det sättet att de anser sig sitta på den enda sanningen. Och det är det som gör dem så farliga, och det är det som gör att de inte bidrar till ett bättre samhälle. Ja. Jag letar efter en grej här, men fortsätt ni ett ögonblick. Ja. Men som sagt, det har ingen betydelse om de kallar sig för kristna eller radikalfeministiska, för att när det passar så samarbetar de.
Ja, Andreas, varsågod.
Jo, alltså, om du skulle återkoppla till temat om feminismens framsteg gjort oss lyckliga eller gjort folk lyckliga och sånt, så blir det ju hela tiden, så blir det väl sådana här, det beror på. Och då kommer man in till de här definitionerna igen, vad som vi sa med kristna organisationer eller feministiska organisationer, vad ska man, vad är det som ska ges cred? Och sen så kommer ju problematiken med lyckligare är ökade valmöjligheter i sig, ger det upphov till mer lycka och så vidare. Så att det är en komplex fråga som jag tror nog alla får göra sin egen, ha sin egen uppfattning om egentligen.
Dolph, varsågod.
Ja, som sagt, då kan man ju fråga sig hur det liksom, hur mycket feminism har bidragit till så att säga lycka när man tittar på det bakåt. Men jag tror väl, eller jag misstänker väl att vi här i alla fall alla är överens om att feminismen inte bidrar till den allmänna lyckan i dagsläget i alla fall. Utan snarare tvärtom.
Dick, varsågod.
Ja, som sagt, det är vi nog överens om att idag så känns de som rejäla auktoritära bakåtsträvare. Och det är vi nog ganska många som känner det. Men jag vill också ta upp det här med samarbetet mellan de kristna och radikalfeministiska grupperna. Jag har ett citat här ifrån Laura Lederer, ni vet hon som redigerade den här antropornografiska antologin Take Back the Night. Och hon säger det att trosbaserade grupper har bringat ett friskt perspektiv och ett bibliskt mandat till kvinnorörelsen. Kvinnogrupperna förstår inte att partnerskapet kring denna fråga har stärkt dem därför att det annars inte skulle få internationell uppmärksamhet. Det är ett väldigt lysande exempel på amerikanska radikalfeministers samarbete med högerkristna rörelser.
Ja, där var talarlistan tom. Är det någon som har något mer att säga på ämnet eller ska vi börja avrunda så smått? Dolph, varsågod.
Ja, om man nu ska ta om pornografi så kan man ju ifrågasätta vad som menas med trosrörelsen där. Är det när de åker ner eller? Sorry, jag kunde inte låta bli.
Ja, nej, den var bra. Ja, vi kanske nöjer oss där för idag så får vi fortsätta med ett nytt ämne nästa gång. Om inte Dick hade något att säga där.
Nej, jag tycker också att vi avrundar för att som Dolph sa så är vi väl tämligen överens om att vi har svårt att se att radikalfeministerna idag bidrar med något positivt i samhället.
Ja, så tycker jag det. Vi har ju pratat lite om att det här vi, beroende på tolkningen så kan vi säga att tidigare rörelserna har gett kvinnor fler rättigheter. Medan de senaste åren så verkar det som syfte snarare är att på ett sätt begränsa folks rättigheter eller inrikta dem på ett visst område, alltså likrikta beteende, likrikta val. Så att rörelserna har gått från ökade rättigheter för kvinnor till egentligen minskade rättigheter för alla. Och det är ju en underlig utveckling. Så det kan man ju säga att det är ju inte en, det är ju mindre bra och inte en särskilt lyckosam utveckling för rörelsen som sådan.
Ja, Dick, varsågod.
Jo, framförallt skulle jag vilja säga det att det som är den största faran med den feministiska rörelsen idag, det är ju just den här ovetenskapligheten som de har infört som någon sorts regel som ska tillämpas i retoriken. Men sen visst, det kan vara så att tidigare feminister har gjort en del insatser, men jag skulle vilja säga att de är marginella jämfört med andra fenomen som upplysningen, skolreformen, den tekniska utvecklingen och människors sunda förnuft.
Med dessa avslutande ord från Dick så är Genusdebattens podcast slut för den här gången. Vi ser i vanlig ordning fram emot kommentarer och inflikningar från er som lyssnat. Nästa gång vi möts i det här mediet kommer vi att lyfta fram några aktuella nyheter som diskussionsunderlag för att därefter släppa ordet fritt. Vi hoppas alla att ni lyssnar även då.